Radioplay.
Att hylla våra stora svenska entreprenörer är rena folksporten. När de har blivit miljardärer och givit tiotusentals svenska arbete betraktas de nästan som superhjältar. Ta familjen Rausing till exempel. Rika, skånska, skygga och smarta.
Men även drivna entreprenörer kan begå obegripliga misstag, trots att de är rika som troll och är kända för att kunna se bakom hörn. Och detta är den skånska klanen Rausing ett utmärkt exempel på.
Välkommen till Misslyckade affärer. I Radio Plays poddstudio sitter Mattias Bergman.
Och Andreas Utterström.
Och dricker juice. Nu ska du se här, Andreas. Är du med?
Ja, du är flaxa med något papper här.
Ja, nu har jag ett helt vanligt A4-papper. Som jag...
Detta har blivit pysselpodden.
Ja, men lite. Och jag gick ju aldrig på förskola, så att det här kommer bli väldigt illa skött.
Det är lite som de här barnprogrammen man såg på SVT på 80-talet när någon skulle bygga något rytminstrument med några torkade ärtor och så.
Ja, just det. Ja. Bengt Alsterlind.
Just det.
Ja, nu har jag A4-arket här.
Rullat ihop.
Jag har rullat ihop det på längden.
Ja.
Och sen så sätter jag ihop det så jag har en tub här.
Det ser ut som en barnkikare helt enkelt.
Precis så. Nu viker jag på kortsidan. Så viker jag ihop så här. Och sen så vänder jag 90 grader och så viker jag på andra hållet.
Ja.
Så här någonting. Just det. Vad är det vi har fått ut här då? Nu kommer 10 000 kronors frågan.
Vad vi har fått ut?
Ja, vad är det här för någonting?
Du vill att jag ska säga att det är en tetrapack.
Det är en tetraeder. En pyramid alltså. Tetra betyder ju fyra och eder betyder hörn på grekiska. Det här är ju en gammal geometrisk figur som minsta förskoleunge kan vika ihop, även om jag inte gjorde det så fruktansvärt bra. Och då har vi ett klipp här också på.
Nytt på mjölkfronten rapporterar nu ett utsände i Bromma, där man just börjat med någonting ganska intressant i fråga om mjölkdistribution. Vi har länge köpt mjölk i glas och vanliga mjölkflaskor. Nu ska man göra ett försök med Tetra Pak. Den där är förpackningen i papp som vi tidigare köpt grädde i, ni vet.
Ja, Tetra Pak, ja. För tetraedern är lika enkel som den är klok. Men att komma på hur en sån här kan revolutionera en hel industri, det har inte varit någon barnlek. Låt oss åka tillbaka i tiden. Till Lund 1944. Erik Wallenberg jobbar på laboratoriet på firman Åkerlund & Rausing. Och det här bolaget är riktigt duktiga på förpackningar och emballage av olika slag. Men nu har Eriks chef fått för sig att man ska ta fram en ny förpackning för mjölk som inte läcker. En behållare som dessutom ska vara så smart att man kan fylla på den medan den tillverkas i mejeriet. För vid den här tiden så köper man mjölk i lösvikt eller möjligen på glasflaska. Det här är en av de mest legendariska företagsberättelserna i Sverige, så att vi ökar tempot lite. Eriks chef har ingen färdig idé, men hans krav är väldigt höga och han driver på. Erik Wallenberg inser att han behöver göra en tetraeder. Man tar en lång tub, fyller den med vätskan och sen vrider maskinen till tetraeder efter tetraeder i rad. Sen knipsar man av pyramiderna på rätt ställe och vips så har man lagt grunden till en av världens största rikedomar. Och de rikedomarna är det Eriks chef som kommer förknippas med. Han heter nämligen Ruben Rausing. Ruben heter egentligen Andersson, men eftersom han är född i Rå utanför Helsingborg, alltså Raussocken, då tar han namnet Rausing. Men de som bor där, de säger faktiskt att de bor på Rå. Kanske är Andersson inte fint nog om man är lite fåfäng. För Ruben är nämligen född i lägre medelklass, son till en målarföretagare. Men han har fått chansen att gå på Handelshögskolan i Stockholm, där framtidens ledare fostras. Och sen gör han chefskarriär. Ruben är smart, driven, vill bli rik och vet hur man får ut det mesta ur bra medarbetare.
I began thinking about packaging foods, especially milk, right from the very beginning. The technical means for making a tight, non-leaking package from paper did not exist.
Han läser ju innantill här. Men man får ju tänka på att på den tiden lärde man sig inte nödvändigtvis engelska i skolan.
Nej.
Ruben är inte feg när det gäller att ta risker. Som alla företagsledare som lyckas riktigt bra så visar han på ett dödsföraktande mod. Företaget Tetra Pak som Ruben bildar innan tetran ens funkar Det går med stor förluster och har höga skulder innan resten av världen har fattat det som Ruben själv har begripit. Uppfinningen är genial. December 1952 kommer
till... Men vad är det som är genialt? Är det att man inte behöver glasflaskor längre? Att det är materialet eller är det den här formen? Eller är det produktionen? Eller vad är det som är så fantastiskt?
Det är just... Målet var ju att de måste ta fram en pappersförpackning som inte läcker.
Mm.
Säg att du har du för mjölk genom tuben. Då knipsar den av den efterhand.
Just det.
Och jämför det med den här tiden när man har... Alltså, i Tyskland såg jag, då hade de alltså kossor i källaren på matvarubutikerna, de här primitiva mathandlarna. Och då mjölkade de kossan där och så hällde de upp det på glasflaskor och sålde. Oerhört primitivt. Så Ruben, han har ju förstått någonting som andra inte har gjort här. December 1952 kommer Tetran ut på marknaden. Det är en liten pyramid som då rymmer en deciliter grädde. Ruben är övertygad om att den gamla tidens mathandel, där det står någon sjökvist och häller upp mjölk i en ohygienisk skopa, den kommer att ersättas med vad amerikaner kallar för supermarket, alltså där kunden själv plockar på sig sina varor. Och då behövs det mängder av matförpackningar. En stor grej med Ruben är också det här med hygienen.
Mm.
För att det var jävligt skitigt och bakteriellt.
Men är alla förpackningar i början som en pyramid?
Mm.
För så, jag kommer ihåg, det drack, när jag var liten så drack man ju Festis ur sådana.
Innan
Festis blev rektangulär. Nu är det väl bara när man får små mjölk- och gräddförpackningar till kaffe.
Lunchkrogen, ja.
Ja, ja. Som man dricker ur sådana där pyramider, eller hur?
Precis så.
Ja.
Efter en seg start så rinner det till för Tetra Pak. Ruben Rausing har rätt och han blir berömd över hela världen. Han tilldelas ordnar och utmärkelser. Inte bara för att han är så visionär, utan för att Tetra Pak blir ett internationellt företag. Ruben har lyckats med det som alla entreprenörer drömmer om, men det som ytterst få uppnår. Att revolutionera en hel bransch. Med tiden kommer Ruben att hyllas så att det faktiskt nästan blir pinsamt. Det tycker han inte själv. För Ruben har en självkänsla som få andra. Det är som att han tycker att det är ödesbestämt att familjen Rausing är lite bättre, lite smartare och mer värda framgång än andra. När Ruben engagerar sig i cancerforskningen, i experiment som inte kommer att lyckas något vidare, så säger han tvärsäkert: jag kommer att få Nobelpriset i medicin.
Ja. Och det är inte ironi.
Gud nej, inte alls. Ruben gör sig också ökänd för sina hårda omdömen om folk. Om de inte har samma intelligens som han, eller helt enkelt inte håller med vad han säger, då är de inkompetenta klåpare som helst borde slås i skallen med något hårt. Vilket Ruben inte heller har någonting emot att säga till dem. Det är lite samma ledarstil som Steve Jobs hade på Apple. Eftersom Tetra Paks ägande stannar inom familjen och aldrig blir börsnoterat, så är det Ruben som kör skutan som han vill. Ta till exempel rekrytering. Männen i familjen Rausing är långa. Så långa att Ruben vägrar anställa korta människor. I anställningsintervjuer ber han folk resa sig upp för att mäta dem. Och det som Erik Wallenberg råkade ut för med Tetra-patentet, det är ingen engångshändelse. För Ruben är känd för att ta andras uppfinningar som sina egna. Han verkar ljuga så att han tror sig själv. Ruben har tänkt att pensionera sig vid 50 och dra sig tillbaka till sin gård Simontorp som ligger utanför Osby i Skåne. Pension så tidigt är mycket ovanligt för en företagsledare vid den här tiden. Varken Rubens kompisar eller hans fiender gör så. Men Ruben tycker att han har jobbat så mycket att hans fru Lisa, som är hans livs stora kärlek, förtjänar ynnesten att få umgås lite mer med honom på deras ålders höst. Men Lisa dör i cancer. Ruben är förkrossad. Hans livsplan har gått i kras. Intressant det här, för att när han fyller 50 har ju bolaget inte ens lyckats.
Ja, han är så säker på det.
Ja. Det är väldigt intressant.
Fake it till you make it.
Ja, han är väldigt intressant.
Uh-huh.
Men som den visionär Ruben är så ändrar han snabbt kurs. På 50-talet så blir det nu en annan dröm som ska ta över hans sinne. Han ska bygga en dynasti där flera generationer Rausing ska driva Tetra Pak. Precis som det funkar i familjen Wallenberg, som är Rubens förebild. Att familjen Wallenbergs historia kantats av tragedier, slitningar och stenhårt arbete, det avskräcker inte vår skånske imperiebyggare. Och nu gäller det för Ruben att växla in sina söner i företaget. Hans och Gad. Hans är knappt 30 år och vill egentligen bli läkare. Gad pluggar arkeologi. Men det kvittar. Hans ska vara vd och Gad blir produktionschef. Bägge två är de oerfarna. Hans vd-roll beskrivs som ett passivt icke-ledarskap. Gard är dessutom sur över att hans bror har fått ett finare jobb. Men vad Hans och Gard känner, det spelar ingen roll för Ruben. Han har redan stakat ut deras framtid. Och när Hans och Gard sen ska få barn, då har Ruben redan gjort upp planerna för vad de nya småttingarna Rausing ska ägna sitt liv åt. Företaget nämligen. Tetra Pak lyckades ju med väldigt mycket, mer än nästan alla andra. Andreas, har du någon relation till Tetra Pak?
Nej, det kan jag inte påstå. Mer än som jag sa, det här att jag kommer ihåg de här festisförpackningarna i början av 80-talet.
Mm. Jag förstår att du säger det, men nu ska vi hoppa fram till 60-talet och då kommer det komma nya saker som du nog mer kan relatera till. För efter de träliga pionjäråren så är Tetra Pak då etablerat både i Sverige och utomlands. Mellan 1960 och 1965 fyrdubblas antalet förpackningar som rullar ut i fabriken. Ändå är Tetra Pak ännu inte det gigantföretag som vi känner det som idag. Och Tetran har inte stått på svenskarnas köksbord i mer än 10 år. Men vid det här laget är affärsmodellen klar. Den som gör drycken, som mejeriet, de hyr in en förpackningsmaskin av Tetra Pak. Mejeriet får också köpa det här plastfilmförsedda pappret som Tetran görs av. Och pengarna bara rullar in. Men en förpackning räcker inte långt. Om man ska bli världsledande så gäller det att hålla konkurrenterna stångna. Och under 60-talet ska Tetra Pak utveckla nya förpackningar som även vi yngre, Andreas, har haft i våra kylskåp.
Mm.
Det är förpackningar som håller drycken fräsch i flera veckor, till och med utan att den behöver kylas. Tetra Brick och Tetra Rex, det blir två mycket dyra utvecklingsprojekt. Brick, ja, det är den som ser ut som en tegelsten fast på högkant. Så många mjölkförpackningar här i Mälardalen. Och Rex, det är det här högsmala rätblocket som har tak. De här förpackningarna fyller ju upp pallar och lastbilar utan att ta onödig plats. Det är mycket ekonomiskt helt enkelt.
Kom ihåg att Tetra Pak var ett litet, uselt utvecklingsbolag. Den första årsredovisningen som jag gjorde anger 7 anställda. Det var hemskt litet och det var inte något som uppskattades i Åkerlund Rausing.
Hans skånska är ju också episk. Ja,
jag älskar den.
Varför komma ihåg att... Ja, när Hans minns tillbaka så låter han självsäker. Men så var det nog inte på 60-talet. För bolagets ekonomi är inte alls så stark. Produktutvecklingen är riskfylld. Och även om det är Hans som ska föreställa vd så är det Ruben som bestämmer. Och när Ruben väl har snöat in på någon idé så lyssnar han inte på motstridiga uppfattningar. Nästan oavsett hur bra argumenten är eller vem som kommer med dem. Men ingen affärsman kan göra allting rätt. Och det är huvudrollen i vår misslyckade affär. För nu ska Ruben ge sig in i kolsyra. Vid den här tiden dricker man öl i glasflaska eller metallburk, precis som idag. Och halsa Prips eller Three Hearts ur plastflaska, det är ingen naturlig tanke för svenskar. Men det här ska Ruben nu förändra. Och han har som vanligt tänkt framåt. Med kartong och plast ska Tetra Pak ta fram framtidens läsk- och ölförpackning som klarar både gastrycket, bibehåller den känsliga smaken, vårdar fräschören i drycken och självklart inte läcker. I hela 5 år jobbar Tetra Pak tillsammans med Prips och gör tekniskt avancerade tester. Så avancerade som det nu går i mitten av 60-talet. Ruben är engagerad på både hög och låg nivå. Hör här bara. Henrik Borgström som sen ska bli ekonom och grunda Ekots ekonomiredaktion på Sveriges Radio. Han är 24 år vid den här tiden och rycker in som lastbilschaufför i Rausings fabriker. Och 1966 så står han och Ruben i ett hemligt rum och lyfter ölbackar som en del av Rigello-projektet. Just det, för Rigello är namnet som den nya förpackningen ska få. Jag undrar varför egentligen?
Betyder det någonting?
Jag tror inte det. Att Ruben är lockad av läsk- och ölsektorn är egentligen ingenting konstigt. Marknaden är enorm. Varje dag fylls 400 miljoner flaskor i världen. Och Ruben är tvärsäker. Plast är grejen. Men hur ska den här se ut då? Tetra Eden var ju supersmart i sin enkelhet. Och formen på en tetrabrick är fyrkantig. Det är helt logiskt. Det här ska nu ingenjören Rolf Ignell fixa åt Ruben. Även om Ruben senare ska framhålla att det här är en Tetra Pak-idé och inte något genidrag från golvet. Den bulliga Rigello-flaskan, den är grön eller brun, ungefär 14 cm hög och gjord i både papper och plast. Den består av en rund cylinder som går ihop i toppen och mynnar ut i en kapsyl. Undertill så är den välvd så att trycket från kolsyran inte gör att flaskan sprängs. Väggarna på flaskan är tunna men förstärkta i kartong och så innehåller den plastmaterialen PVC, saran och polyetylen. Vad tycker du om den här när man ser den på bild?
Ser ganska cool ut faktiskt.
Ja, lite. Idag skulle man nästan kunna tänka sig den som retro.
Ja,
liksom.
Absolut. Mm. Ja, men det, ska vi försöka beskriva hur den ser ut lite mer. Det är som att man har tagit en vanlig flaska och liksom tryckt ner den.
Du menar en PET-flaska?
Ja, exakt. Ja,
så, det finns ju inte då, men det finns
nej,
idag.
Så att den ser ju lite kompakt ut.
Ja, den är bullig liksom.
Precis.
Rund.
Finns det någonting som säljs i ungefär liknande förpackningar idag? Vad skulle det vara i så fall? Inte vad jag kan
nej,
tänka mig.
Nej, inte i Sverige alltså. För att en halvliters PET-flaska är både högre och smalare.
Ja.
Den här är ju...
Den ser lite bomb. Den ser lite skev ut eftersom man är så van vid att de ser ut på andra sätt idag.
Sen har man ju kapsylen också.
Just det.
Som är ju väldigt tidstypisk på något vis.
Mm.
Det jobbar vi ju inte med längre i Sverige.
Nej.
Men en tom sån här Rigello, den väger 20 gram. Det är mycket, mycket lättare än glasflaskor. Och som grädde på moset, en Rigello bryts ner av sig själv så att man ska bara kunna knyckla ihop den och kasta den där det passar. Inte ens i naturen så ska den skräpa ner utan helt enkelt försvinna. Även om de flesta tompavor kommer att brännas upp. I maj 1968, samtidigt som studenterna gör revolt i vänstervågen i Frankrike, då ska Ruben presentera sin industriella revolution för 400 svenska medier och bryggare. Ja, Andreas, vad tror du? Är Ruben självsäker eller?
Det är han helt säkert.
Absolut. Han poserar på bild i tidningarna när han dricker en Rigello. Och han säger till den samlade expertisen att Tetra Pak har löst ett problem som ingen annan har lyckats med.
Vi kan nu tillverka en, enligt vår mening, överlägsen flaska. Mycket lätt, tillverkad av fyra olika material, gastät, mycket enkel att öppna och försluta. Med utomordentlig sales appeal och mycket ekonomisk.
Mm. Visningen beskrivs som en enorm succé i den mycket läsvärda boken Tetra av Peter Andersson och Tommy Larsson. En facktidning skriver att förpackningshanteringen för ett vanligt hushåll ska minska från 150 kilo till 5,9 kilo på ett år. Det är miljötänk det. Ruben, 73 år, han är glad som ett barn.
Inom ett år kommer Rigello att vara den enda ölförpackningen i Sverige.
Ja, det säger Ruben högmodigt till en av sina underchefer som lätt häpet försöker säga emot honom. För att dricka bärs i plastflaska, det skulle vara ett helt nytt beteende för svenskarna. Men att rubba en Ruben Rausing med hybris är nästan omöjligt. Fram till 1970 lägger Tetra Pak 15 miljoner kronor på att utveckla Rigello. Det är som ungefär 132 miljoner idag. Men Ruben är säker på att Rigello är en minst lika smart idé som själva Tetra Eden. Han beställer till och med fram en Rigello av guld som han har i kärt förvar i sin villa i Italien. Nu är det dags för Rigello att frälsa världens alla törstiga. Och Tetra Paks konkurrenter, de är rädda. Rubens konkurrent Knut Laurin som står bakom förpackningsföretaget PLM. Han skriver brev till sina aktieägare. Plast är inte alls så bra för öl som Rausing säger. Och vi forskar faktiskt också, hävdar direktör Laurin. Han gör också en annonskampanj för att mota Ruben i grind. Ruben är antagligen inte särskilt skraj. För Knut Laurin har faktiskt börjat sin bana just i hans fabrik. Det är en ung tupp helt enkelt.
Det var roligt.
Men borde inte Ruben vara lite försiktigare? Är det inte helt otänkbart att han ska ha lyckats driva fram två så smarta uppfinningar som både Tetra och sen en ölburk i plast? Eller är det rättvist att Knut Laurin och konkurrenterna är vita i ansiktet när de ser Rigello? Är den här lilla charmiga pavan en killer app? Nja! För helt mot Rubens förordningar så stöter den runda gynnaren på problem. Inte nog med att själva produktionen skapar ständiga problem för Tetra Pak. Konsumenten har svårt att inse den fina flaskans storhet. Även om Rigello får söta smeknamn som plastnisse eller handgranat. Den ser ju faktiskt ut som en handgranat ganska mycket. Och då, Andreas, ska vi gå ner i tiden. För nu har jag med mig ungdomsboken Snöret.
Jag ser att det är ett tummat exemplar som du har lånat på biblioteket.
Ja, Snöret skriven av Lars Petersson. Den här har jag snabbläst nu och det är en bok om tonårskillen Snöret som är pilsk, törstig på öl och liksom som många tonåringar slits mellan ordning och reda och ett schajas liv i Stockholms innerstad.
Och skriven vilket år?
Ja, det är en jättebra fråga såklart.
Den är det ser 70-tal ut.
Ja, den är väldigt 70-talig. Och den är... Det är 78.
Mm.
78.
Ja.
Och på sidan 120, vad är det som dyker upp där då? Om inte plastnissen. Det står, ska jag läsa?
Gör det.
Mm. Då är det så här att Snöret, det är alltså huvudpersonen som är så här 15 år. Han är hemma hos sin kompis Tanden. Och när han kommer in till Tanden så är det ingen som öppnar. Och det här är väldigt intressant faktiskt. För att då Tanden står och duschar. Och då går Snöret rakt in i badrummet när han står där och duschar. Och så börjar de prata om hans pungkulor och grejer. Men strunt i det nu. För att
det sen är 70-tal som
står. Ja, det är väldigt 70-tal. Tjenis penis, säger Tanden då. Hur är läget? Har ni bunkrat upp för kvällens drabbning? Nej, säger Snöret. Inte ännu. Då har också kompisen Läppen anslutit. Så vi har Snöret, Tanden och Läppen. Det är ju fan att de skulle förbjuda mellanölet, säger Läppen. Att de skulle vara så dumma att de trodde att ungdomarna skulle sluta kröka för det. Det var ju rubbat. Mellanölet var ju gott, men... Mellanöl, säger du. Kanske en annan ska dra fram trumfkortet ur rockarmen då, säger Tanden. Ställ er här och blunda så ska ni se på fan. Bla 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 bla. Och sen öppnar Tanden en garderobsdörr. Och där så står det en massa mellanöl. Nej, vad fan, skåda mitt norra öga, gastar Läppen. Är du inte klok? Har du hela garderoben full med mellanöl? Vad i helvete har du fått tag på dem? Bryr dig inte om det, säger Tanden. Passade herrarna kan vi bunkra upp här. Så slipper vi rusa runt och skaffa kir och folköl. Det kan du ge dig fan på. Du är en hedersprick, tandjävel, säger Läppen. Eller hur, Snöret? Det här är ju inte klokt. De plockar ihop 50 plastnissar fördelade i 6 ICA-kassar. Mot brudarna!
Och detta var alltså Rigello de hade där.
Precis, det står ju plastnisse här.
Ja, precis.
Och det här spelar ju viss roll då med historiskt just med mellanölet som togs bort i mitten på 70-talet. Många andra svenskar, de har ju också upplevelser av Rigello, även om du och jag, Andreas, är alldeles för unga för att ha någon relation till den här. Så här skriver reporten Nisse Larsson i Dagens Nyheter 1992.
Man var rädd att den skulle paja innan man rivit av plastkapsylen.
Det är som att den här runda formen är som man tror att den ska sprängas liksom.
Mm.
Mm. Och i ett diskussionsforum på nätet så skriver signaturen Gena.
Jag kommer fortfarande ihåg smaken, i alla fall då plastbomben legat lite varm. Snacka om bismak.
Och Mr. G, han skriver så här.
Rigello, gick de överhuvudtaget att dricka ur? Vill minnas att hälften kom bredvid. Sen var som sagt smaken pest också. Öl ska inte drickas ur plastflaskor.
Ja, Rubens löften här om att ölet kommer att bli perfekt i en Rigello, det tycks inte riktigt stämma. Ingen vill ju dricka bärs med bismak. Inte ens om en pint bara kostar 2,26 kronor som den gör vid den här tiden. Och nu är Ruben långt över pensionsålder. Medan Rigello möter världen så skruvar han ner sin arbetstid och lägger av helt 1969. Kanske spelar det in att Ruben har varit måltavla för ett excentriskt utpressningsförsök via brevduva.
Kanske ett misslyckade brottavsnitt i framtiden.
Ja, det är inte omöjligt. Men mer troligt är att Ruben till slut har påverkats av att Rigello inte blev den lyckade affär som han trodde. Nu får Hans och Gad styra skutan och inte minst försöka ta hand om Rigello utan att tappa ansiktet och förlora en massa pengar. Testförsäljningen av Pripps öl i Rigello, den går knackigt.
Skadeglad Laurin, Rigello går dåligt.
Ja, det är rubriken i Dagens Nyheter när Rubens konkurrent Knut Laurin gnuggar händerna över den uteblivna succén.
Ja, men finns det några mer problem med Rigello då, förutom att konsumenterna kanske är lite konservativa och inte vill testa något nytt?
Ja, vi kommer till det nu, för jag har nämligen läst Frank A. Paynes bok som heter Modern Processing, Packaging and Distribution Systems for Food från 1987. Och han skriver så här: därför funkar inte Rigello, trots att då världens bästa förpackningsbolag storsatsade på den.
Rigello ska produceras i bryggeriet i en tetrapackmaskin som tillverkar flaskor efterhand som ölet blir klart. Men det går för långsamt. Ölet blir klart långt innan Rigello, och det blir dyrt.
Visserligen är flaskan jättelätt och smidig, men det visar sig att ölet inte alls håller så länge på butikshyllan som det måste. Efter bara några veckor är shelf life över. Vilken katastrof. För att hålla drycker fräscha, det är ju Tetra Paks stora grej.
Och så kommer knivhugget när den amerikanska myndigheten FDA inte godkänner Rigello. Då blir det ingen läsk i plastflaska såld i USA överhuvudtaget.
Nu kommer vi till själva slutsatsen här. Rigello skulle helt enkelt ha kommit 10 år senare. När PET-plasten kommer så tar ju den över fullständigt. Det här vet alla som har blivit sugen på en halv liters cola någon gång. Rubens visionära ådra blir hans fall. Han är för tidig. Sen har vi en sak till som ställer till det för Rigello. På 60-talet börjar svenskarna bli miljömedvetna. Visserligen älskar vi plast. Det är som en symbol för det moderna folkhemmet. Men när man bränner PVC som finns i Rigello, då bildas det saltsyra, en superstark frätande syra. Nu blir det debatt om Rigello är en miljöbomb. Hur många gram syra skapas egentligen när man bränner upp gamla ölpavor? Experter slår ifrån sig och gör uträkningar som de försöker övertyga svenskarna med. Men under tiden får Rigello badwill, som man säger. Konsumentverket får anmälning om att Rigello-annonserna ljuger om miljön. Och folk tycker helt enkelt att glas är miljösnällare, oavsett hur det ligger till i verkligheten. Nej, Rigello får inget fäste, även om den står på hyllorna i år efter år. Till och med i den famöst inställsamma boken Sagan om Tetra Pak, som inte innehåller ett enda kritiskt ord om Ruben och hans familj, där beskrivs Rigello som en värsting som orsakar olösliga problem. 1983 hälls den sista svenska ölen upp i en Rigello. Rubens starka självförtroende har slutat i ett av familjen Rausings få riktigt stora misslyckanden. När inte bara svenskarna nobbar Rigello utan den internationella marknaden inte heller lyfter, är flaskan ett fiasko. Trots gigantiska utvecklingskostnader, samtidigt som Tetra Pak hade vinstproblem. När företaget skriver om sin historia idag nämner man inte Rigello med ett ord. Den har tagits bort ungefär som man tar bort en pinsam tatuering.
Det är som när Stalin retuscherar folk på gamla bilder som han kanske hade mördat.
Exakt vad jag tänkte på. Men hur är det med Rigello idag då? Ja, på Tradera kan man faktiskt få betala upp till 200 spänn för en tom, kultig, nostalgisk flaska. Ofta har de Pripps eller Three Towns-märkning. På fansajten rigello.se finns foton av en imponerande samling plastnissar. Och det finns fortfarande vittnesmål om att Rigello-buteljer ligger och skräpar ute i naturen. Frågan är hur nedbrytbar den egentligen var.
Just det, för Ruben sa att man skulle i princip bara, om man hade party i de här killarna från boken Snöret här, de skulle i princip ha kunnat slängt de där flaskorna över axeln och sen skulle ha brytit ner sig själv, eller hur?
Det gör de också i boken sen, fast vi läste ju inte upp det. Ruben går bort 1983. Men familjen Rausing har klarat sin ekonomi helt okej, trots Rigello. Hans Rausing anses god för cirka 130 miljarder kronor. Ingen svensk är rikare, utom Ikea-familjen Kamprad. Hans fortsatte som vd fram till 1993, när brodern Gad köpte hans del av Tetra Pak. Då hade de gjort företaget till ett av världens viktigaste bolag överhuvudtaget. Rubens dröm om en dynasti blev lite grann verklighet, trots flera tragedier i familjen. Och även om Rigello var en plump i protokollet, så ligger det väl ändå något i vad Hans Rausing sa i ett tal 1986.
Den som inte misslyckas någon gång har inte varit djärv nog.
Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer. Jag heter Mattias Bergman och gör podden tillsammans med Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden så kallar vi oss för commercial content och hjälper bolag att berätta om sig själva. Tipsa gärna om fall du vill höra till misslyckade@bplus.se. Och lyssna också på podden Kapitalet, en podd om ekonomi och finansvärlden på ett mycket berättarvänligt sätt. Prenumerera gärna på Misslyckade affärer och betygsätt oss i iTunes så är det fler som hittar till podden. Vi hörs!